Tack så mycket, kära team. Ge dem också en applåd. Applådernas dag idag. Det är inte så lätt att alltid skena och slita. Och så hoppas man att om det går riktigt bra så är folk belåtna och tysta. Så om det går inte bra så får man höra om det. Den österbottniska uppmuntrande kulturen vi har. Hörrni, jag har två delar i mitt anförande idag. Jag skulle vilja göra en kort tillbakablick. Årsberättelsen spar vi till senare för den har inte hunnit skriva klart. Men jag skulle ändå vilja ägna några minuter bara reflektera över fjolåret. Och sen så vill jag ägna lite mer tid att visionera över vad jag tror Gud vill med oss och som församling för 2018. Men 2017 kan man ju säga var ett förändringens år på många sätt. Vi tackade ju under ganska känslomässiga omständigheter adjö till våra föreståndare Stefan och Marina som upplevde att de fick en kallelse från Herren av alla ställen man kan fara till Sverige, Stockholm. Och jag menar, om man nu får en kallelse, det måste ju vara Herren. Man får en kallelse från Herren till Sverige, Stockholm, så får man till en finsk församling. Jag menar att det är ju bara nåd i sig det. Men vi tackar ändå Gud för den tid naturligtvis och den vision som Stefan och Marina sådde oss här i församlingen. Och vi tror att den grunden som lades av dem under så många år, under så mycket slit och en del tårar och svett, så är frön som såddes som vi idag får vara med och skörda. Och jag tror vi får skörda dem under många år framöver. Jag är personligen tacksam till den tro och tillgivenhet som Stefan visade mig och det förtroende han gav mig i väldigt ung, ska jag säga, pubertetålder nästan kändes det som att försöka vara med vid hans sida och leda församlingen. Och sen den tro och förtroende han gav sen när han drog iväg och tyckte på något sätt att man skulle kunna ta över församlingen. Och jag känner inte riktigt mig ännu redo för det, men här står man i tro. Men jag och Julia är också väldigt tacksamma till församlingen att vi har fått ert förtroende. Jag vet inte om vi har det, men vi kan låtsas att vi har det i alla fall. Att vara era föreståndare. Och det känns, även om skorna fortfarande känns lite för stora för våra fötter, så känns det ändå som om ni är med och stöder och tror på oss. Och det känns ju väldigt fint. Så tack så jättemycket för det. Den andra stora förändringen som har hänt och ännu äger rum som Tom redan var inne på, det är renoveringen av vår fina kyrka. Efter 30 års slit och släng och bönemöten så behövde den restaureras. Och som vi hörde så är det väldigt fint hur mycket ni har velat vara med och hjälpa. Så tusen tack från min sida också att ni har fått ner offergåvor in i församlingen. Jag försökte reflektera lite över tidigare år, eller tidigare året, och försökt dela upp det här lilla anförandet. Ska vi tala lite om dels vad som var förra året, men ännu mer vad som kommer skall. När jag tänker på 2017 så får jag två saker till mig som värmer mig mycket. Det finns mycket som värmer mig, men det här värmer mig så jättehårt. Och det är ledarträningen och det är våra bönemöten. 2017 satsades rätt mycket tid på att träna nya ledare. En gång i månaden har vi träffats och utmanat varandra och haft god gemenskap. Det var glädjande att se hur över 30 personer har deltagit i dessa samlingar och min bön och tro är att den ska växa under detta år. Det andra som har glatt mig är hur vi äntligen, om jag nu personligen får säga något sånt, tycks ha fått fart på bönen. Vi har sett, om jag nu sett tillbaka det här året, har vi sett en 100-procentig tillväxt på våra bönemöden. Det är bra. Det har kommit nästan 30 personer här på sista halvåret på våra bönemöten och vi hoppas och tror på Gud för 100. Det var de 30 som sa ja amen till det, men de sa amen till er som inte sa amen. Så vi tror på att Gud vill leda oss, för det är min personliga starka övertygelse att vill vi se någonting hända i Vasa så händer det först på bönen. Jag har läst en del böcker om väckelser och sånt. Jag har inte funnit en enda sån bok där inte bönen haft en central roll i det skeende som har ägt rum. Så vill vi se någonting hända, jag menar, är man med i en församling, man vill ju att ingenting ska hända, så finns det bättre föreningar, jag tänkte säga. Men nu ska jag vara snäll och glad, du ändå en årsfestkaraktär på det mötet. Men jag tror att du mår bra av att vara på de här samlingarna. Så har du möjlighet att komma ens en gång i året, så kom dit och säg hallå. Så ska du bli gladare efteråt i min känsla. Jag är också väldigt tacksam för mycket annat som händer i församlingen. Jag upplever att vi har ett momentum på gång med kids, alltså vår söndagsskola. Med ledning av Edith Koskinen och med hennes fina team har arbetat och slitit, och vi ser hur barnantalet växer hela tiden. Jag är väldigt tacksam över hur jag hör att ungdomarna fortsätter att samlas i stort antal, och jag hör ganska regelbundet, tror nästan varje månad, så är unga människor som blir frälsta och tar emot Jesus på detta möten. Det är helt fantastiskt. Jag är också väldigt tacksam för vårt nya arbete med Open, som har samlat kring 30 unga vuxna. Och bara det är jättefint. Jag vill absolut inte heller glömma vårt arbete bland de äldre seniorerna, där vi träffas. Jag tycker också där har vi blivit fler. Det är på något sätt trevligt att ha bara fler människor överallt, var man än ser och tittar. Jag vill personligen också tacka församlingen att vi har fått kalla hit Lilian Lutz, som är en fantastisk medarbetare. Jag trodde ingen skulle kunna fylla Stefans hål i mitt hjärta, men Lilian är på god väg, och vi kompletterar varandra jättemycket. Jag är så glad över att hon har tagit hand om de äldre på sitt hjärta, och också bönen. Jag är också tacksam för Amanda som gör att jag får finnas till i sunt liv och på något sätt inte bli galen, och hjälper mig med min kalender och så vidare. Så jag är så tacksam till församlingen att vi kunde anställa. Vi har ju den anställda mannen från tidigare, men att vi kan fortsätta anställa dem. Och förhoppningsvis med Guds tro, mer procent. Jag är också tacksam för alla våra medarbetare vi har i församlingen. För lovsången i kyrkan som gör mig nästan varje söndag knäsvag. Alltså vi har ju enormt hög nivå på lovsången. Jag är så glad över att så många hängivna människor är med, och de har bara ett syfte, att de vill få mer av Gud till oss. De vill förmedla Herren till oss. Jag är så tacksam också för våra tolkare som arbetar i det fördolda varje söndag, för mixarna, multimediapersonalen som så sällan får några eloger av oss. Jag är också tacksam för vår styrelse som är med och stöttar och ser till att allt fungerar. Tacksam för vår äldste som i det tysta stöttar oss också ständigt. Jag är tacksam för alla som är med och hjälper i kaféet och som satsar helhjärtat på lifegrupperna, som hjälper att städa kyrkan, och för alla mötesvärdar som ser till att alla blir så fint välkomnade hit i församlingen. Jag är också tacksam för alla mötesledare och predikanter. Ja, som ni märker handlar Sion absolut inte om en människa, men det visste ni redan. Utan handlar om en familj som tillsammans ser till att den dröm vi har för Vasa kommer att gå i uppfyllelse. Jag har säkert glömt någonting fint nu, men du kan känna dig fin i alla fall. Men vad är då denna dröm som vi har? Och det är det jag skulle vilja använda en 20 minuter till. Jag har sista månaden försökt söka Gud vad han vill göra i oss och i församlingen 2018. Jag har på något sätt upplevt en sak som Gud har viskat till mig. Och det är att han vill att han ska få bli större och vi ska bli mindre. Att han ska få bli större och jag ska få bli mindre. Och jag har funnit en gudomlig ordning hur jag tror att Gud vill att församlingen och kanske församlingarna ska fungera. Och då har jag 4 punkter, och de är alltid fina på så många sätt. Första steget som jag funnit i hur jag tror vad Gud vill med oss. Den uppenbarelse som jag tror du och jag behöver få någon gång i vårt liv, nämligen att vi har en helig Gud. Jag minns ett möte vi hade här i församlingen, jag tror att 2005. Flera av er var kanske med på det mötet. Det var Patrik Hellström som skulle predika. Men det kom en speciell atmosfär över salen. Och jag minns så tydligt när jag sitter där fram och Patrik med stor ansträngning försöker börja predika. Men det gick inte. För det var en så påtaglig, helig atmosfär. Att det enda som gick, Det var att hela församlingen stod med upplyfta händer och tillbad en helig Gud. Det är en sån erfarenhet, en sån uppenbarelse som jag tror att Gud vill ge oss det här året. Det vi får på något sätt uppleva hans atmosfär, hans närvaro på ett påtagligare sätt än tidigare. Det är naturligtvis ingenting att underkänna vad som har varit, men man kan med det sagt få drömma framåt. För det är väl inte helt dumt att ha en dröm där varenda söndag skulle vi stiga in i på något sätt en Guds rike centrerad värld. Där Guds egen natur får vara verksam med allt vad det innebär av helande, upprättelse, generositet, uppmuntran, glädje, frid. Det som inte världen har att erbjuda, det har Guds rike alltid att erbjuda. Jag tror att det är något magnifikt och samtidigt nödvändigt att du någon gång i ditt liv har en så kallad Jesaja/Petrus-upplevelse. Där man får erfara Guds väldighet och storhet. Där man står mållös och liten inför en väldig och helig Gud. Jag tror på samma gång att en församlings prioriteringar och fokus läggs på plats när den ordningen är korrekt. Så som Paulus själv säger, allt kommer från honom. Det börjar hos Herren och det börjar med att grunden börjar läggas i varje församling och i varje församlingmedlemsliv. Och vad är den grunden? Jo, att vi som människor, vi står inför en helig Gud. Den erfarenheten, den på något sätt grejen, gör någonting med dig och med mig. Vi är inte så stora på oss när vi ställer oss inför mitt i allt en helig Gud. Och jag tror det är klippan som Jesus själv talar om. Om ditt liv ska fungera så som Gud har tänkt, så bör den klippan alltid vara Jesus. För den enda säkra grunden vi har i en värld som emellanåt tycks blåsa hårt, det är Kristus Jesus. Förstår du och jag lite grann vem och vad Gud är, kommer prioriteringarna att läggas på plats. Vi behöver börja här, och min tro för 2018 är att vi som församling ännu mera ska förstå vad grunden just är. Och att den är Herren och hans helighet. Och att den uppenbarelsen om Guds helighet ska få på något sätt forma oss. För ibland funderar jag om vi mera vill forma Gud än låta han forma oss. Att vi på något sätt skapar en personlig, väldigt kravlös, och han är ju kravlös på ett sätt, men han är på något sätt inte Bibelns Gud. Istället för att låta Bibelns Gud forma oss, så vill vi skapa en egen Gud som vi följer. För då får man göra lite som man tycker. Men det bästa och enda fungerande kristna livet enligt mig är att vi får en uppenbarelse likt Mose i den brinnande busken. Då vi förstår mitt i allt, vem är han? Och låter vi denna uppenbarelse, tillåter vi den här forma oss, så vad det kommer att medföra i oss, det är två viktiga saker som jag tror är nödvändiga för att ditt kristna liv ska fungera. Det är ödmjukhet. Och det är Guds fruktan. Jag har en dröm i församlingen. Och det är att få ge mera utrymme till Gud i våra gudstjänster och samlingar. Det är hans närvaro för att vara levande, helande och upprättande. Det spelar inte så stor roll hur bra jag eller någon annan är att tala. Om inte Gud får göra vad han kan. Det är bättre att vara en dålig talare och ha med Gud. En bra talare där inte Gud får utrymme till vad Gud vill. Jag tänker om vi 2018 ska få göra ännu mer på något sätt plats för honom. Och hur gör man det då? Jo, det att vi låter Gud vara Gud. Och vi låter vi vara vi som människor. Så det är grunden som jag på något sätt skulle vilja. För när jag tänker på helighet, så en del kommer till mig då, om jag frågar vad är helighet och helgelse, så får jag som svar då, jo, man ska inte göra det, man ska inte göra det, utan man ska göra det. På ett sätt sant, men på ett annat sätt underkänt i både religion och fysik. För att helgelse och helighet, det är att du får en uppenbarelse av att det som Gud vill ge dig, det räcker. Att världen kan inte ge mig det som vi sjunger. En bra refräng som man sjunger den enkelt. Världen har ingenting som vi behöver. Men allt för ofta så hämtar vi vad vi behöver från världen. Och därför tror jag att det också kan förminska Guds utrymme i oss. Så jag tror vi behöver få en grund som är lagd i Kristus. För det finns ingen annan grund än den som är lagd i Jesus Kristus, säger Paulus. Och det betyder att antingen har du en grund, eller har du ingen grund. Och har du ingen grund, ja men då får du som prästens lilla kråga. Som jag håller på att sjunga med liv där hemma för tillfället. Så första steget, och det här är viktigt nu att du förstår att det här är steg. För nu när jag går in på punkt 2, så punkt 2 funkar inte om inte du redan har punkt 1 i skick. Så det blir som en liten sån här pyramid, fast inte ut efter något pyramidspel eller något sånt. Men det blir som en pyramid där första steget måste funka för att andra steget ska fungera. Steg nummer 2 är överlåtelse. När du har fått en förvissning om att Gud är Gud och han är helig, så behöver du besluta dig för, vill du följa Jesus? Det räcker inte med att du på något sätt erfar honom. Utan du behöver besluta dig för att jag vill följa Jesus. Jag var på ett möte för x år sedan. Där jag upplevde en väldigt stark gudomlig atmosfär. Vi var kanske 30-40 unga människor på det där mötet. Där jag bara upplevde anden föll påtagligt. Och när jag såg på mötesskaran med unga människor, så såg jag både tårar, mest tårar i ögonen på människor. Alla människor var del av samma gudomliga närvaro. När sen frågan gick ut, vill någon ge sitt liv till Jesus? Så ska ni förstå att alla var i samma gudomliga närvaro. En av de här människorna som var där gav sitt liv till Jesus den kvällen. Eller det var natt på den tiden. Och fick sitt liv förvandlat och tjäna Gud tillsammans med oss idag. Det är viktigt då för dig att förstå att bara ha en gudomlig atmosfär och fina möten, det räcker inte för ett fungerande kristet liv. Utan du behöver, när du är för att Gud är Gud, så behöver du besluta dig för att jag vill följa Jesus. Det finns en berättelse, eller en av de finare sekvenserna i Bibeln, det är ju Josuas avskedstal. Josua hade ju vandrat på där med Mose som en av de få trogna. Som inte blev skrämd av fiendeland och fick gå sen med in och ta över efter Mose. Jag menar att jag som tar efter Stefan, det går ju med nåd. 300 cirka medlemmar. Josua tog efter Mose 1 miljon. Och så går han in och tar landet. Och så står det att de har ärvt landet, de har fred med allihopa. Och så ska Josua sen hålla ett tal, han påminner dem om Guds godhet. Och sen säger han någonting som jag tycker är så mycket evangelium. Så står det så här. Så frukta nu Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, och nu kommer det. Så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkades av amoréerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Det är ju fantastiskt. Jag skulle vilja hålla själv sån där tal när jag på något sätt känner att nu är min resa förbi. Jag skulle vilja stå inför er och bara säga att välj idag vem ni vill tjäna. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Detta tusentals år gamla utlåtande gäller ännu idag för oss. Vi står alla inför ett eget beslut. Ifall vi vill tjäna Herren eller inte, så är det ett beslut som vi alla personligen måste fatta någon gång. Jesus säger själv att om någon vill följa mig ska han varje dag ta på sitt kors, förneka sig själv och följa mig. Att följa Jesus är någonting som vi dagligen beslutar oss för att göra. Det är därför vi i Sion tror att vara kristen, det är du lika mycket på måndag morgon när du står med dina arga kunder i affären. Eller ska laga mat med svärmor. Alltså på något sätt samma gudstjänst och samma ande och samma beslut i att följa Jesus. Så följer med oss hela tiden. När du bemöter människorna där ute, så bemöter du dem i det perspektivet att du följer Jesus. Och jag tror att det här beslutet så bör vi fatta efter vi har erfarit den helige guden. Då säger vi, ja men ja, jag vill följa Jesus. Jag hade en dröm. Och det är att vi ska få en gemenskap som är ännu mer präglad av Guds fruktan och helighet. Att vi känner att Gud räcker för mig. Och är så tacksam att Gud själv har räddat mig. Det leder till att du är på knäna mera än du står. Steg nummer 3. Så har du valt att följa Jesus, det är nu då grejer börjar hända med dig. Då får du en inre förvandling. Och du kan säga som Paulus, nu lever inte längre jag, utan Kristus i mig. Jesus säger i världspredikan så jobbiga saker att, att du ska älska dina fiender och ha dig. Be för dem som förföljer dig. Och så om man slår dig på högra kinden, då ska man inte slå tillbaka. Utan man ska vända andra kinden till och säga att du missar en plats. Och då tänker jag så här, att det där är ingen naturlig reaktion. Utan den naturliga reaktionen, om du får en rak höger, är att du slår tillbaka hårt och två gånger. Så då tänker jag så här, att ska det gå att vända andra kinden till, så då måste någonting ha hänt med mig. Som gör att jag reagerar inte som världen, utan jag reagerar som Jesus. Som är på korset och säger, förlåt dem fader, för de vet inte vad de gör. Så reagerar inte världen, men så reagerar Gud. Jag tänker på han, Maximilian Kolben, katolsk präst i andra världskriget i koncentrationsläger. Och det berättas om honom att han blev slagen och piskad jämt och ständigt där på koncentrationslägret. Och det står om honom att han hela tiden bemötte de som misshandlade och torterade honom med ett leende. Och han uttalade väl signelse dit och dit. Sen hände det sig så att de trodde att en fånge hade rymt. Och det visade sig sen att ingen hade rymt, men de trodde då det. Och de som exempel skulle de avrätta 10 personer. Och de valde ut 10 personer. Och de kom till person nummer 9, så en ung pappa till 2 barn. Och så började han ropa ut sin smärta. Oj, mina barn, min fru, jag kommer aldrig mer att se dem. Och så kommer en liten späd man fram och klappar Gestapo-officeren på axeln och frågar, är det möjligt om jag får ta hans plats? Och då är det Kolbe. Och Gestapo-officeren i ren förvåning, så visste inte riktigt vad han skulle säga. Så han hostade någonting, ja men vi byter. Och så gav den här Kolbe sitt liv för den här polska mannen som överlevde koncentrationsläger och blev över 90 år. Den naturliga reaktionen för oss människor är inte att göra på det sättet. Men det börjar hända med oss när den helige ande får börja verka i våra liv. Så vi inte lever längre som världen, utan vi lever som Jesus vill att vi ska leva i världen. När den helige ande börjar göra saker med dig, så gör du saker som du inte trodde ens att du skulle göra. Det är alltid svårt att beskriva den förvandling som äger rum när man blir född på nytt. När man ska försöka förklara att någon som inte tror ännu, att vad betyder det att bli kristen? Så det är lite så där diffust, i alla fall för mig. Men jag tycker Paulus beskriver det ganska bra i andra Korintierbrevet 3. Han beskriver det som att det som en slöja tas bort ifrån vårt ansikte. Att vi tidigare har levt blinda, men plötsligt så ser vi världen ur helt nya perspektiv. Han fortsätter i samma bok och säger att den som blir kristen, han blir en ny skapelse. Där det gamla är förbi och något helt nytt får träda in. Efter vår omvändelse kan man kortfattat beskriva händelseförloppet. Att vår tillbedjan förflyttas från en avgud till en levande Gud. Så länge vi inte följde Jesus så tillbad vi, vare sig du erkänner eller inte, så tillbad vi någon form av avgud. Om det var pengar, karriären, ideologier, whatever. Man tillbad någonting. Men när vi möter Jesus så märker vi att allt vi har försökt tillbe tidigare har bara lett oss till död och tomhet. Därför så blir det när man blir född på nytt som en brinnande eld på vår insida. Att vi bara vill och vi vet att det goda kommer enbart från Herren. För en på nytt född kristen så vet vi att enda som kan fylla vår insida, det är Gud och hans liv. Personligen minns jag själv när jag blev kristen och gått typ 2 dagar. Så märkte jag plötsligt då för första gången vad synd var för någonting. Det var helt obekant för mig, men när jag blev född på nytt så märkte jag att det finns saker i den här världen som inte tillfredsställer Gud. Och då man insåg hur syndig man var och behövde nåd från Herren. Men när jag var född på nytt så lärde jag mig ganska snabbt att det var bara Gud som kunde tillfredsställa min nya varelse. Och så känner jag ännu idag att det är bara Gud som kan ge vad mitt hjärta begär. Och då är jag pappa till världens bästa barn. Men det finns någonting hos Herren som jag inte kan få tag på från någon annanstans. Och det är därför vi tycker om att göra reklam om våra bönemöten hela tiden. För vi vet att det är på dessa ställen som din inre människa mest kan finna ro och tillfredsställelse. Jag vill påpeka det igen, då vi blir födda på nytt så finns det bara en källa till tillfredsställelse. Och det är bön och tillbedjan av Herren själv. Det blir en källa till liv och vi ska därmed inte bli förvånade om det är just det som fienden försöker attackera i oss. Om det Gud vill mest av dig, att du ska tillbe Gud, vad tror du fienden försöker få mest av allt bort från dig? Det är samma sak. För då bönen och lovsången tystnar, så tynar mycket bort av det liv som Gud vill ge dig, om jag får vara lite radikal. Men sen när du låter det här äga rum, att ditt liv blir en lovsång till Herren, så blir det att hela ditt liv utandas en lovsång till Gud. Att få träffa människor vars liv är en lovsång, det är det mest fina som finns. För det bara bubblar Herren och välsignelse runt om hela tiden. Och det blir som den gamla sången säger, och de säger så här: jag vill göra mitt liv till en lovsång för dig. Jag har en dröm, jag har en kort sista punkt kvar sen. Jag har en dröm för det här. Att hela församlingen ska komma in i ett nytt skeende av tillbedjan och lovsång. Det hela församlingen känner, ja men jag vill tjäna Gud. Jag vill låta Gud fylla mig och jag vill gå med honom. Sista punkten. Har du förstått att Gud är Gud och du har gett ditt liv till honom, du börjar tillbe honom, så händer det per automatiskt automatik att ditt liv börjar ha ett inflytande på människor runt omkring dig. För Guds ande är ingen självisk ande. För när Gud har tillfredsställt dig så börjar den heliga ande fundera om det finns en granne till dig som mår dåligt och ensam. Den människan vill jag ta hand om. Och så börjar någonting bulta på ditt hjärta. Och som mittal funderar, varför bryr jag mig så mycket om min granne? Ja, men det är den heliga ande. Varför bryr jag mig så mycket om tiggaren som sitter utanför affären? Varenda gång jag går förbi så hugger till innan mig. Ja, men det är den heliga ande som bultar om dig. Ett av de ställena i Bibeln som jag tycker är så jättefint och bra. Det är Apostlagärningarna 17. Paulus och hans medarbetare kommer till en stad och så går lite rykten om att de är på väg till staden. Och så blir det någon sån där diskussion där, vet inte om det är stadshus eller var det befinner sig. Och säger de så här, nu är det här också, det som har vänt upp och ner på hela världen. Och jag tänker lite församlingen som en sån sak. Vi ska vara med och vända upp och ner på hela världen. Vi ska vara med och i Vasa se hur ljus får bryta fram. Vi får vara med och se hur mörker får ge vika. Vi får vara med och se hur depressionsantalet minskar, hur drogerna minskar, hur ungdomar som kämpar istället får liv och glädje. När man tänker ibland på att göra saker så tänker man ibland på att man måste knacka dörr hos någon med traktat. Som i alla fall för mig känns väldigt obekvämt. Jag har en gång i mitt liv varit och delat ut traktat. Jag känner mig alltid när vi skulle dela ut de där traktaten och få ut så tänkte jag kan ta bönen. Och som inte alltid blev väldigt långa bönemöten för jag vill aldrig få ut med de där traktaten. Men en gång var jag till Replott med traktat. Och så knackade jag, var väldigt nervös. Jag knackade på dörren där och det var ingen bra start på min karriär. För ut kommer en äldre dam med en kvast och jagar bort mig. Och jag kände på något sätt att där satt lite punkten för min karriär som traktatutdelare. För jag tänker kanske finns någonting annat jag kan göra. Med all respekt för alla som tycker om det där. Jag har ingenting mot det som grej, men det är bara inte min grej. För jag tror det kan finnas en fälla som många av oss snavar in på. Det är nämligen att vi tror att vi måste göra saker för att hålla oss Gud nöjd. Men det är inte det handlar om. För då vi börjar bygga uppifrån ner. Istället borde vi, som bilden visar, ha grunden klar som är Herren. Som i sin tur har lett till omvändelse. Och det har lett till att vi har ett nytt liv inom oss. Observera att den tidigare klossen alltid är större än följande. Vad jag försöker säga med det här är då vi lever med Gud, så som han har tänkt det, kommer vårt inflytande äga rum utan att vi ens är medvetna om det. Apostlagärningarna 4:20 skriver ganska bra det här. Där de på något sätt blev förda inför domstolen och inför styrande. Så sa de så här, att vi kan inte vara tysta med det vi har sett och det vi har hört. Och jag tror det beskriver ganska bra när Guds liv gör någonting i oss. Det går bara inte att vara tyst. Man kan försöka att ta i riktigt hårt. Men det går inte. Det sipprar ut lite Jesus förr eller senare. När vi har fått erfara den nåden som man har räddat oss med. Den kärleken man har fått erfara. Det går inte att vara tyst. Det går inte att gå förbi den fattige. Den sargade. Eller går inte att gå förbi någon människa överhuvudtaget. Utan att känna där en människa, också han eller hon, älskad av Gud. Vi ska inte lura oss själva och säga att inte Vasa stad skulle behöva ett större kristet inflytande. Det äger rum allt för många våldsdåd. Det förekommer allt för mycket droger och girighet för att vi skulle kunna vara nöjda. Jag drömmer om att vi som församling och församlingar skulle kunna göra en större skillnad i Vasa än vi har gjort hittills. Det drömmer jag om. Jag drömmer om att då folk kommer till församlingen så kommer de för de har hört att där finns Gud. Där finns Jesus. Det drömmer jag om. Vi vill inte som Sion vara kända för någonting annat än församlingen där den levande guden finns för att resa upp en slagen stad och en slagen nation. Jag tror vi närmar oss det livet om vi bygger grunden rätt. Det första och största byggklossen är Gud och hans liv. Där vi får ta emot frälsningens gåva från honom. Som efterföljs av livet som pulserar på vår insida. Och till sist så smittar det livet av sig från oss också till en förlorad värld. Och min sista dröm är att vi skulle få ett ännu större inflytande över Vasa. Det är en del av en kort, man ska kunna predika, jag kommer troligen att predika kring det här mera. Men en kort introduktion över vad jag tror Herren vill med oss. För uppleva Gud manar i alla fall mig, och jag tror han manar oss alla. Att vi ska närma oss honom och söka det från honom som vi så lätt söker från världen. För vi är ju såna. Vi vill ha snabb tillfredsställelse. Men låt oss bara ställa oss på våra fötter så ska vi be en bön. Att Herren ska få lägga grunden i oss det här året. För jag tror att vill du ha ett fungerande liv i ditt liv det här året, så testa på det här. Så ser vi vad Herren gör. Tack gode Gud att vi bara får lägga hela församlingens liv i dina händer. Förlåt oss Herren, vi har gått på våra egna vägar. Och hjälp oss Jesus att kunna lägga en grund i dig.